Hejsan. Kul att komma fram och se er också. Det är gott att vara här i min kyrka igen. Jag är medlem i den här församlingen och sen är jag vice församlingsföreståndare. Brukar jag tala om för folk att jag har fina titlar på mitt CV. Gott att vara här, gott att se er. Hälsar från min hustru Ingrid till er som minns henne. Hon håller på som värst just nu också och så är jag här. Sen ska jag säga att jag stannar inte så där jättelänge efteråt, för nu har kyrkan skickat mig till Hammarkullen. Klockan ett ska jag vara där. Och sen har de hällt ut en massa grus på vägen någonstans in i stan, så får se om jag kommer dit. Men nu är vi här. Nu är vi här. Kommer ni ihåg Gyllene Tider? En och annan. Det var alltså en sån här, vad kan man kalla det, popgrupp för ett tag sedan. Sjöng. Och jag tänkte på dem när jag läste den här texten. För jag tror att några av lärjungarna hade de varit med, så hade de stått där ute och sjungit den. Jag går och fiskar och tar en tyst minut. Den är ju kanonbra på det viset. Jag går och fiskar. Och det var ju det de gjorde, lärjungarna. Men de sjöng inte gärna den här någonting alls. För det var deppigt. Det var ett tråkigt fiske. För de saknade sin allra bästa vän. De saknade Jesus. Men av någon märklig anledning så hade de fått ett besked att gå upp till Galileen. Gå dit upp, så kommer jag dit. Och de hade hört om det här att han var uppstånden. Men något riktigt möte hade det aldrig blivit. Så de längtade givetvis efter att få veta vad som har hänt och någonting. Och då gjorde Petrus det som jag tror var väldigt klokt. Han sa till de andra, jag går och fiskar. Ska ni med? Ja, vi är med. Och så var de med tillsammans. Och så hjälptes de åt att fiska och fick inte ett dugg. Och så håller de på och håller på. För det här kan de. De vet hur man slänger ut näten. De vet hur man väntar. De vet var man lägger näten. De vet allt det här. Och det är som att det här gamla livet för 3 år sedan återvände till dem. Och de känner nästan en slags trygghet. Men ändå säkert en saknad, en tomhet. Och så slänger de i näten och så drar de. Och det är nog inte första gången de kan börja ta sig mot stranden och minnas. Det blev inget. Och så står Jesus själv på stranden. Och det är väl ingen som bryr sig så mycket. Men det finns ju alltid, det vet ju du som har suttit och fiskat någon gång. Och det är folk ute och går. Alla ska stanna och fråga, har du fått något? Och man ska alltid svara lika trevligt, nej det har jag inte. Och så står han där och så frågar han, har ni fått något? Nej, det har vi inte. Man kastar ut på höger sida istället. Och där kunde jag ha en hel predikan om det också, men... De kastar ut på andra sidan och de får så fruktansvärt mycket fisk. Nu står det en siffra där. Och den siffermagin var ju stor på den här tiden. Man skulle liksom ha en, hade man en siffra på någonting så kunde man leda den vidare. Men vi struntar i det nu. De fick väldigt mycket fisk. Och det är då någon säger i båten, det är Herren. Det är Herren. Associera direkt sin egen besvikelse, sin egen trötthet och överraskningen att plötsligt är det någon som står där och säger, gör så här så blir det bra. Och så, ja, det finns bara en. Det finns bara en som kan säga så. Det finns bara en som kan tala om för oss, lägg ut på andra sidan. Försök igen. En gång till. Det är Herren. Och vi hörde ju, Kerstin läste här den här underbara texten där Petrus liksom bara tar på sig det. Han kommer åt, slänger sig i vattnet och plumsar in till stranden för att möta Herren Jesus. Jag vet inte om du har varit med om det någon gång, men jag har varit med om det ganska, dessvärre ganska ofta. Nämligen att jag pratar för mycket. Inte bara det, utan ibland när jag pratar för mycket så kan det också bli fel. Och så kommer någon fram till detta. Vad menar du med det, Anders? Jag blev så ledsen. Usch, tänker jag. Vad har jag sagt? Och jag minns ju inte vad jag har sagt. Och därför frågar, vad sa jag? Ja, du sa det och det. Och jag blev så ledsen. Oj. Ja, det hade jag ingen tanke på att säga. Och så känner jag mig dum. Och så känner jag, hur ska man backa sånt? Ja, man kan ju inte det. Det är sagt. Och det är sagt i ett sammanhang. Och det var hemskt dumt. Och jag gör om det igen, dessvärre. Det kan vara bra för er att veta. Jag menar inget illa. Men Petrus, han stod ju där på natten, som du kommer ihåg, natten mellan fram till den långa fredagen. Och han blir lite provocerad av en människa som säger, jag känner igen dig, du är en av dem. Nej. Och när han sagt det här, nej, tänker han, ah, varför sa jag det? Och han säger igen. Och en tredje gång säger han, jag känner honom inte. Och igen känner han, varför sa jag så? Varför gjorde jag detta? Och jag kan inte backa det. Jag kan inte ta tillbaka det. Jag kan inte ändra mig. Jag har sagt det. Och så gal tuppen och allt rasar för Petrus. Och därför, när han står där på stranden, så är det ett möte som han inte vill, men ändå vill så gärna. Jag skulle ju inte vilja träffa honom, för jag gjorde ju så illa den natten. Men ändå vill jag så gärna träffa honom, så jag kanske får förklara hur stressad jag blev, hur rädd jag var, hur dumt det blev. Förlåt, men det gör ont i mig fortfarande. Förlåt mig, Jesus, men det sitter kvar i mig. Och det är detta jag skulle vilja att du funderar på idag. Och du tar med det här ifrån, nämligen att det som vi ibland råkar ut för är att vi fortsätter att lägga det inåt i oss själva. Det där som inte var bra, det där som säger att du är inte så bra egentligen. Du lyckas inte så bra egentligen. Du skulle inte sagt det där. Och du är dålig. Ja, men jag har ju sagt, jag har ju bekänt. Men ja, det gör ändå ont i mig. Och det är ju detta som Petrus jobbar med där. Där han är rädd. Men där han ändå måste få möta Jesus. Och vi vet inte vad som händer direkt när Petrus kommer upp på stranden. För några år sedan visade jag en bild. Jag har den inte med mig idag. En bild på mötet på stranden mellan Jesus och Petrus. Det är en smärtsam bild. För man ser att det är någon, den ena, Jesus själv, har massor av misshandel på ryggen och Petrus gråter. Någonstans vill jag tro att de sa ingenting. När Petrus plaskar upp där dyvåt på stranden, har han ingen tanke på att där står Jesus och är torr och fin och har varit på väg. Han bara kastar sig om honom. Och de två starka män står och håller om varandra. Och de gråter. Och i det ögonblicket händer det något. I det ögonblicket kan Petrus känna, jag kanske får vara med. Jag kanske får en chans till. Tänk om jag får det. Tänk om Jesus vill ha mig med i gruppen en gång till. Och så kommer de där fruktansvärt tråkiga frågorna. Älskar du mig? Älskar du mig, Petrus? Och han varierar frågorna lite grann, men det är samma fråga. Petrus, älskar du mig? Och Petrus svarar, och Petrus är inte den här som gillar långa utläggningar och svåra ord. Utan han säger, ja, du vet ju hur det är. Du vet att jag har dig kär. Du vet att du är allt för mig. Du vet vad jag vill med mitt liv. Du vet allt, Herre. Och ändå, älskar du mig? Det är så att Jesus nästan trycker in allt sammans i Petrus och säger: du måste fatta, Petrus, vad jag frågar. Älskar du mig? Och det är inte bara det som händer att Petrus får de här frågorna, att han våndas och lider, för i den här processen så sker det någonting med Petrus. Det sker en befrielse hos Petrus när han får säga till Jesus gång på gång: jag älskar dig. Jag vill vara med dig. Och så kommer den här, när Jesus har fått ställa frågorna, så kommer det, efter varje fråga så kommer det ett svar ifrån Petrus, och så säger Jesus någonting. Han börjar med att säga: för mina lamm på bete. Och den andra gången så säger han: var en herde för mina får. Och tredje så säger han: för mina får på bete. Och det, när jag läser detta så associerar jag direkt till att vad Jesus har bett Petrus om. Vad han sa när han kallade Petrus de där 3 åren tidigare: du är Simon, Johannes son. Du är Kefas, du är klippan. På dig skall jag bygga min kyrka. Har han ångrat sig, Jesus? Tar han tillbaka uppdraget ifrån Petrus att jag kan inte lita på dig längre? Du svek, du förnekade. Nej, han gör inte det. De här 3 påståendena, de här 3 uppmaningarna som Jesus ger Petrus understryker tydligt uppdraget är kvar, Petrus. Du ska ta hand om lammen, du ska ta hand om de människor som kommer till tro, de människor som vill vara med. Du ska ta hand om de som ingår i jorden. Och alla ska du föra på bete och leda dem framåt. Ta hand om kyrkan, Petrus. Gör det nu. Det blir ett uppdrag som är oerhört stort. Och det märkliga är ändå att när Jesus har gett Petrus det här tydliga uppdraget att vara trogen och att leda sin kyrka, Guds församling, vidare, så säger han till Petrus: någon annan ska ta tag om dig och omgjorda dig och föra dig dit du inte vill. Och så skriver Johannes i liksom en parentes att på det här sättet visade Jesus med vilken död Petrus skulle förhärliga honom. Och det blev ju så. Det blev ju så att Petrus får dö, offras som en martyr så småningom. Borta i Rom förmodligen, med all säkerhet. Han får dö. Och legenderna som vi har om Petrus och kyrkan säger att Petrus vägrade att låta sig korsfästa som Jesus. För han tyckte att det var för märkvärdigt. Han korsfästes därför upp och ner. Därför ser vi ibland ett kors som är upp och ner på vänt. Och det är inget djävulskors eller något sånt som en del hävdar. Utan det är ett Petruskors. Han korsfästes upp och ner. För det hade varit lite för bra för Petrus att bli korsfäst som Jesus. Det är en legend, det är en berättelse om Petrus. Den kan vara sann, den behöver inte vara det, men den är bra. Den uppståndne Jesus, den levande Jesus, visar igen för Petrus och för lärjungarna att det är bara kärleken som upprättar och helar människor. Det är ju detta som sker där på stranden. Det är där som Jesus upprättar Petrus genom att fråga honom: älskar du mig? Och Petrus kan ju bara säga: ja, det är klart. Du vet ju allt det här. Och det är bara på det viset som Petrus nu sakta befrias för det som där innehöll på att fräta sönder honom. Nämligen skammen över att inte vara god nog. Skammen över att inte räcka till. Skammen över att inte vara nog kristen eller vad du vill. Detta befrias han sakta ifrån. Jesus visar Petrus, och han visar de andra, att Gud vill alltid, alltid börja om igen. Och igen. Och igen. Det finns ingen bortre gräns för hur ofta Jesus kan börja om. Och det finns flera exempel. Ett exempel i evangelierna, det är ju när han får frågan, hur många gånger ska jag förlåta min bror? Räcker det med 7 gånger? Nej. Inte 7 gånger, utan 70 gånger 7 gånger. Och det är också en talmystik, som vi säger. 7 var det fullkomliga talet. Och multiplicerar du det med 70, så får du alltså något alldeles otroligt. Du får inte bara 490, utan du får oändligt. Och det Jesus säger hela tiden är, det finns alltid förlåtelse, det finns alltid upprättelse. Det finns alltid din kärlek som söker dig. Men vi får akta oss, både du och jag, för att tro att det är vår skam som ska förlåtas. Att jag skäms för att jag inte är så bra. Att jag skäms för att jag ibland gör fel. Det har inte Gud något intresse av att förlåta, för det är jag själv som lägger skammen på mig, eller någon annan som gör det. Och skam hör inte till människan. Vi skäms för mycket. En del av oss klarar sig väldigt bra utan går igenom livet ungefär som att det inte finns. Andra kämpar med det varje dag. Tror inte att de syns, tror inte att de finns. Tror ingen vill ha med dig att göra. Tror ingen uppskattar dig. Tror inte att det är något gott med dig. Och till slut tror vi på det själva. Och då är det riktigt illa. Det här är en stor tröst för mig. Och jag hoppas för dig. Att inför Jesus behöver vi aldrig skämmas. Vi behöver aldrig skämmas för att vi är dåliga människor. Känner att vi är dåliga, uträknade, borträknade. Aldrig. Vi behöver aldrig tänka att det är kört för mig. Du behöver aldrig tänka ens tanken, jag har ingen chans. Jag kan inte få vara med. Det är fel. Jesus väntar på dig och längtar efter dig. Att du är förskjuten, att du skulle vara borta från Gud, är också en lögn. Men ibland så predikar vi predikanter som om vi skulle vara liksom lite bra, om man fick tryck till folk så de verkligen ser hur de behöver ändra sig och bli bra. Men det är bara dåliga predikantknep. Gud vill inte det. Gud tar emot dig där du är idag, som du är idag. Och om du sänker dig själv, så gör inte Gud det. Ja, det blir fel ibland. Men den här Jeremia-texten som vi såg här på tavlan nyss, och som vi hörde Kerstin läsa, den är bra. Jeremia 18. Du kan läsa den när du kommer hem igen. Om krukmakaren som misslyckas. Jag vet ju inte, jag har säkert många duktiga drejmänniskor här som kan det här med lera och sånt. Men för mig så har jag gjort det några gånger och jag har gett upp. Slängt det alltihop och så sagt, det här får någon annan göra. Och det är någon annan som gärna gör det, så att det är ingen fara. Men för Jeremia är bilden tydlig. Gud försöker igen och igen och igen. Och han ger inte upp förrän han har fått ordning på dig och mig. Så att du och jag kan leva ett gott liv. Så att du och jag kan leva ett liv nära den uppståndne levande Herren. Så att du och jag kan ge vår glädje till andra människor. Och därför är det här idag så att de sårmärkta händerna sträcker sig mot dig och mig och säger, jag har dött för dig. Jag är uppstånden igen. Och jag vill dela ditt liv. Och jag vill följa dig. Och du ska följa mig. För att ditt liv ska bli gott. För att ditt liv ska bli rikt. Inte alltid bra. Inte alltid lyckat. Men ett liv i gemenskap med Gud. Och det sista vi hörde läsas här tycker jag, det är så gott. Och det är så bra, för det är Johannesevangeliets en så här viktig nyckel i Johannesevangeliet. Det är där Jesus säger till honom, Petrus, följ mig. Följ med mig. Han har fått uppdrag på uppdrag på uppdrag. Han ska göra, han ska fixa och han ska se till så att kyrkan kommer till, så att det blir växt, så att lärjungarna följs åt. Men det viktigaste, Petrus, följ mig. Och där är du och jag idag. Vi följer honom. Och vi får säga det idag i den här bönestunden om en stund. Får vi säga till Herren, jag vill följa dig, Herre. Jag vill känna din kärlek i mig. Och jag vill ge den vidare till dem jag möter. Och det är så gott att du och jag behöver aldrig rätta till andra. Vi kan bara säga, du är älskad av Gud. Och tänk att det finns något som inte har undantag. Att det finns ett uttryck man kan säga utan att säga, men du får göra så här först. Eller du får tro så här. Nej. Gud älskar dig oreserverat. Oreserverat. Som du är. Livet kan börja och vi kan göra som Petrus. Vi kan gå vidare. Vi vet inte vad som väntar. Men vi vet att vi har med Jesus i vårt sällskap. Levande, uppstånden med oss alla. Gud är med dig och Gud välsignar oss var och en i vår tjänst för honom där vi finns. Det finns en värld som längtar något otroligt efter. En kärlek som går över allt annat. Vi har hittat den. Låt oss dela den. Amen.